Då ska ni vara hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund.
Och jag heter Fredrik Heghammar.
Ännu en gång ut i samlade.
Ja, idag ska vi ge oss på något svårt. Mm. Men vi tänker ändå vi gör det.
Ja.
Vi ska prata om det här... inom situationstänken, bättre. Varför låter gamla gitarrer, gamla förstärkare, gamla pedaler bättre?
Och gör de det?
Exakt, ja. Det är ju betraktaren. Men ja. Det ska vi prata om. Fölster ska snacka om thin line tele.
Spännande.
Ja, och sen så veckans pryl är då en kompressor som heter Woodshed från Sir.
Gött.
Häng med. Ja du, Ulf Edelund. Det här är ju ett debatterad grej.
Ja, vi kanske ger oss ut på tunn is.
Nej, för det här gunfly. Är vad vi tycker bara.
Ja, precis.
Så att det är ingen fara tycker jag. Men det är det här med vintage och modern och hit och dit, gammalt och sånt. Så att,
och både du och jag har ju ramlat i vintage-grytan sista åren, kan man säga, eller året. Eller hur? Vi har ju
gitarrmässigt i alla fall.
Väldigt mycket vintage-fokus på gitarrsidan, ja, precis.
Ja, exakt. Men jag kände att jag ville prata om det här, och det var egentligen för... Det här med gitarrer har vi ju nämnt förut, men vi ska gå in på det ändå lite grann. Men det var när jag skaffade den här Nobels ODR-rätten.
Ett original från 90-talet.
Ja, ett gammal 90-talare, precis. Mm. Där vi än en gång, faktiskt, båda två hade samma upplevelse med... När vi skulle försöka sätta finger på vad skillnaden är.
Mm.
Eller hur?
Ja.
Samma upplevelse som vi hade när vi skulle sätta finger på skillnaden mellan din nya matchless och min gamla matchless.
Just det.
Numera din då.
Ja.
Och också kanske samma grej som vi försöker sätta fingret på varje gång vi spelar på en bra vintage-gitarr. För alla vintage-gitarrer är inte bra. Det kan vi redan nu säga.
Yes. Och det är den här klassiken liksom att en gammal gitarr kan vara dyr, men den behöver inte alltid vara bra. Men när de är bra så uppstår ju någonting som då helt enkelt förstärker myten om dem.
Ja, men precis.
Och det kanske vi ska prata lite grann bra.
Ja, men det kan vi också prata om. Det är helt okej. Okay. Ordet är fritt eller på sig kring det här ämnet. Men jag har ju faktiskt tagit, sen vi bestämde att vi skulle prata om det här, pratat runt med lite frågat, vi behöver inte säga någon namn, men ändå så här, vad tycker ni är skillnaden liksom? Och det har varit en röd tråd lite grann. Och det är det här att gamla gitarrer då framförallt har det varit tal om, men jag kan direkt applicera det på förstärkare och pedaler också. Det är det här att man känner att det låter mera full range. Alltså tonalt nu pratar jag. Nu pratar vi inte om hur de känns i instrumenten. Det är en annan grej. Utan hur de låter. Att det liksom är... vi använder termer som att det har satt sig. Du och jag säger att det låter lite producerat. Och det är just det här med att frekvens... Alltså, det är en kompression såklart. Men att allting finns där och inget sticker ut.
Ja,
alltså på ett bra sätt, om du förstår vad jag menar.
Ja, jag
det har nästan alla som jag har pratat med svara, och det är precis det som jag tycker också. Det är likadant med förstärkare. Det här liksom det spretar inte. Nej. Och likadant med den här pedalen nu då. Det var likadant där. Liksom det spretar inte.
Ja, och jag ska inte säga emot dig det första jag gör här, men jag
gör gärna det.
För när du säger full range, då låter det som att det finns väldigt mycket information. Nej, från det lägsta till högsta.
Det här var faktiskt ett ord som någon av dem jag frågade använde.
Ja, precis. Ja. Och jag tror att vi menar precis samma sak. Men jag skulle vilja nyansera vad jag tycker utifrån det full range. Därför att full range, det jag tror den här som har sagt det menar, är egentligen inte att det har full range från topp till botten. Utan att det kanske är tvärtom, om man ska vända på det. Därför att...
Ja, men absolut.
Att det här, för att nya instrument, framförallt då nytillverkade instrument, har väldigt oftast väldigt mycket bas, väldigt mycket diskant, så de låter väldigt mycket. Och också mycket mellanregister, men lite grann oftast upplever jag att mellanregister kommer på kostnad av det andra. Det blir liksom som en inbyggd stor loudness-knapp. Och min erfarenhet, som jag tror är egentligen det den här killen menar, är ju att en gammalt instrument har mycket jämnare frekvens. Inte så mycket att det har alla frekvenser, utan att det har slipats bort saker, så att diskant och bas är lite borta. Oftast får då mellanregistret komma fram.
Det har satt sig, det har inte, inte försvunnit, så det har blivit ett.
Precis. Och då, då tycker jag då kan man säkert uppleva som full range därför att alla frekvenser är mera närvarande och mera jämna än vad det blir om man har bara mycket bas och mycket diskant. Att det blir en... Det är som jag tycker det. Ja, men du sa någonting att det blir alltså full range tycker jag liksom så här.
Nej, men jag tycker det låter liksom det är en jämnare spektrat är jämnare. Det, det är ett rikt spektra.
Ja.
Det saknas ingenting.
Nej.
Men det är ingenting som det sticker inte ut alltså på ett dåligt sätt.
Nej.
Utan det det är väldigt jämnt på ett bra sätt. Det låter så att man, jag hör ju själv när jag säger det sticker inte ut, det låter jämnt. Det låter ju som att det är negativt. Det är
tråkigt. Ja, precis.
Men verkligen inte.
Och är det någonting som sticker ut så är det snarare så att upplever jag att just mellanregistret som är där gitarren lever har en mer framträdande plats i de instrumenten som vi pratar om.
Nej, men, och sen så faktiskt för att säga en bra grej om PRS då, som vi tenderar att låta negativa kring, så sa han Paul Reed Smith själv då att alltså man säger att gamla gitarrer låter bättre, så säger han säger något väldigt klokt att de där gitarrerna som låter bra idag, de lät bra när de byggdes också.
Ja, för det här är en annan myt som jag vill gå in på. Det här med att nu är den här Les Paulen 70 år gammal och den har ju haft tid att torka till sig. Jag vill bara komma in på en grej. Jag naturligtvis, vilket en del av det här med vintage, så är det så här att instrumentet har åldrats och fått en karaktär som den kanske inte hade 100% från början. Det håller jag med om, och vilket är en del av vintage-magin. Men det jag inte håller med om är att den var en ganska kass gitarr från början och nu har den blivit spelad på i 70 år och nu har det blivit ett jättebra instrument.
Ja.
Utan jag vill nyansera den bilden, för att det är väldigt många som anser att det är åldern som gjort alla vintage-instrument bra. Den är en aspekt av det hela och en jätteviktig aspekt.
Ja.
Men de här instrumenten var, de som är skitbra nu var antagligen jättebra redan då.
100%.
Så det är en sån fackla jag vill slänga in här igen.
Såna t-shirt får vi göra och lägga i shoppen helt enkelt. Men jag har delat upp gitarrgrejen i egentligen tre grejer som vi kan prata kring. Det är då vintage-gitarrer, alltså som är då 50-70 år gamla.
Yes.
Alltså, det är den golden era kan man väl säga.
Ja. Om man är purist så är man så är det inte riktigt men skitsamma. Vi säger det liksom.
Ja, precis.
En bit in på 70-talet kan man säga helt enkelt. Ja.
En ny gitarr byggt med gammalt trä och gamla delar. Eller det sista är då det som vi redan har pratat om lite grann. Gitarrer som ska kännas gamla. Alltså som nya grejer som ages behandlas så att det ska kännas gamlat. Såg du den där videon som Fälster skickade förresten? Han så tyckte att Murphy, apropå det vi pratade om att de gör tunn lack, och han tyckte det var så dålig lack på den, så han tog gaffatejp på halsen och bara röck bort.
Reporter bara för att det är så dåligt lackat.
Nej, men för att vi pratade ju med inte samtidigt men i omgångar du och jag med Ron Ellis då inför när vi testade de där mickarna. Och då snackade han om att just det här med att de hade tagit en jättebra custom shop Gibson, alltså pre-Murphy Lab, och satt på paffar, och det hade gjort lite skillnad, men det hade gjort, men det var inte lika mycket skillnad när man tog då burstbuckers från den och satte på gammal gitarren.
Ja, just det.
Och han menar på att liksom det är ju hela grejen. Och så läste jag lite grann om det där och tyckte att det där var ganska intressant. Och det är många som säger då att just de här gamla paffarna då, som också är mytiska, man får tycka vad man vill om det. Men att liksom de på något sätt möjliggör de här frekvenserna som vi pratar om i ett vintage-instrument på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och likaså då andra vintage-gitarrer med mickar som har åldrats lite. På något sätt så hjälper de till att skapa det här fenomenet som jag hävdar är den röda tråden när man frågar folk, att det liksom, det låter mjukare men ändå inte för mjukt. Det finns full diskant men det blir aldrig vasst. Och det är ju det han har knäckt då, Ron Ellis, med hjälp av sina fantastiska analysverktyg då.
Ja, just det.
Så vill man åt det så ska man köpa Ellis-mickar helt enkelt. Men jag tycker att det är ändå spännande, för att jag har också suttit här hemma och spelat på mina gitarrer nu, och min den här Conversion 52 där. Det är det är ett väldigt, väldigt bra instrument.
Mm.
Och jag kan liksom så här... Ja, jag har inte aldrig känt det i ett nyare instrument, det som jag känner i det.
Mm, mm.
Alltså, jag kan inte blunda för det. Och det
nej, precis.
Oavsett om den... Det spelar ingen roll vad det kostar eller hur gammalt det är, utan den gitarren är väldigt speciell i dem. Just med det här jag pratar om, att den liksom låter... Ja, sätt dit en mix och det är klart liksom. Ja.
Men för du hade ju några punkter där som sa, dels det här med att om du har då gammalt trä, alltså allt det här att du hittar liksom så här, du vet, lufttorkad.
Nej, men du har ju en gitarr som är byggt, exakt, med gammalt trä.
Precis.
Super, super bra gitarr. Mm. Men den är ju inte som, det var det jag skulle säga, tack för att du påminner. Den är ju inte lik min.
Nej, och det tänkte jag gräva lite djupare i, därför att som du säger, jag har ju både en gitarr själv, jag har liksom testat andra gitarrer som har gjorts av samma material som var lika gammalt och lika länge lufttorkat som de typen av träbitar som Gibson använt.
Och byggt på samma sätt.
Och byggt på samma sätt i möjligaste mån liksom. Och de har gitarrerna varit fantastiska, skitbra och haft någonting som är annorlunda mot moderna gitarrer som inte haft ett träd. Men de har inte låtit riktigt vintage heller. De har haft en egen grej, men det har inte låtit, alltså det man var ute efter kanske var att det skulle låta som en gammal 50-tals Gibson, men det gör den inte riktigt. Och samtidigt som den inte riktigt låter som en modern heller. Så att,
nej, verkligen inte.
Så det finns en komponent i det här att materialet har en sak med någonting med saken att göra. Men det är någonting, det är en annan komponent än materialet.
Det där som du ravade om att det inte har med holder att göra. Men det har ju med det att göra.
Jo, fast inte bara det. Alltså, grejen med vintage, jag tror att vi väldigt ofta hamnar i en diskussion där vi vill förenkla det. Det handlar bara om ålder, det handlar bara om liksom, material, det handlar bara om ditt. Alltså. Men grejen är att det har ju med alla saker. Jag tror det har att göra med hur du satt ihop det.
Mm.
Vad är det för workflow på Gibson? Vi säger Gibson, Gibsonfabriken. Hur du satt ihop det. Hur länge torkar limmet? Hur materialet du hade. Du hade komponenterna, magneterna i puff. Alltså det är så komplext så man kan inte bara plocka ut en av... Alltså ålderskomponenten är en komponent, absolut.
Mm.
Materialkomponenten är en komponent, absolut. Men alla de här grejerna ihop är som får de här känslorna av dina 50-talslespålen.
Nej, och sen så brukar man ju också liksom... Ja, mickarna som låter bäst i dem liksom på fredag eftermiddag eller måndag morgon. Ja. Liksom så här, de är mycket fel i hit och dit. Och, jag såg på det här programmet från... ja, men vill man höra från någon som är expert på det här? Emerald City har, deras tekniker gör lite videos och lägger upp. Det kan jag rekommendera varmt. Vi är ju lekman trots allt på det här. Men till exempel då de här burstarna där som har märkt att de snabbtorkade limmet i mikrovågsugnar, till exempel.
Mm.
Det har jag inte hört någon annan byggare göra som försöker efterapa det. Men till exempel, om man nu ska säga att alla grejer påverkar. Men en annan grej som jag läste som var lite spännande, det är det här man pratar om att... den gjorde en CNC-svarv och ingen riktig gitarr hit och dit. Nu är det inte jag som säger det, utan det här är vad jag läst.
Ja, precis.
Så är det då att någon hävdar att den här nya, alltså den här skärande verktyg som man har idag, förstör fibrerna. Till skillnad från när man skrapade och hyvlade. Du hör.
Jag hör vad du säger.
Och sen så är det så självklart då det här med ålder är ju att det är saker kristalliserar sig i materialet, det organiskt material. Och att gammalt trä från förr fick i regel kanske växa lite längre, torka lite längre än vad det görs idag. Det är ju också en stor aspekt. Men till slut så är det så här, man kan inte jämföra, för du kan aldrig hitta två träbitar i hela världen som är likadana. Så det går inte att jämföra heller.
Nej. Alltså, ju mer jag har hållit på med åren, desto för man var så insnöad på det här med material liksom, och att åldringen. Jag har snöat mer och mer in på själva hopsättningen, alltså själva byggandet av instrumenten, att det ger en identitet. Därför att jag har ju märkt när jag har spelat på gitarrer från olika byggare, låt oss säga Johan Gustafsson eller Asher eller vem det nu är, men framförallt när man har haft möjlighet att prova gitarrer från fler gitarrer från samma byggare, så märker man att det finns en identitet mellan de här instrumenten. Det finns en röd tråd i hur de låter, hur de svarar, fast det är väldigt olika instrument. Och jag börjar fundera mer och mer på att Så som till exempel, om vi nu snackar Gibson, vilket är nära till hans, mm. att så som Gibson satt ihop sina gitarrer på 50-talet, om det nu är sättet de gjorde på och allting sånt och metoder de använde, att det ger lika mycket stor, lika stor identitet till instrumenten som materialvalet och själva ålders 70-års.
Ja.
För att jag märker att man liksom, du gör ju en gitarr som ska låta som Les Paul, men det låter som Johan. Eller du gör en sån som borde på pappret låta så här, men det låter som den som har byggt den.
Ja.
Att den identiteten, hur du jobbar med materialen, hur du sätter ihop gitarren, är lika stor som om det är Honduras Mahogny eller ja. Något annat.
Nej, men jag fattar.
Och den delen tror jag inte folk... Vi har, den pratar vi inte så mycket om. Vi snackar så mycket om det andra som vi fokuserar på, men vi pratar inte om den här identiteten som processen ger ett instrument. Hur du bygger den. Liksom.
Nej, nej, men det, mm. det är klart.
Och det tror jag, det upplever jag. För att jag, när man spelar på gamla Gibson-instrument som dina till exempel och andra, mm. så hör jag en röd tråd. Det finns ja. Någonting där. Även om det låter väldigt olika, så hör jag det finns en karaktär som förenar dem.
Men jag håller med. Och det, mm. det var egentligen det som jag skulle vilja prata om idag, men mm. den är ju så svårt att sätta namn på, och jag har verkligen gjort research. Det finns liksom inga så här diagram man kan läsa vad skillnaden är. Alltså det finns ingenting man kan se som skillnad.
Nej, men alltså du kan ju ta en gitarr och du kan ju analysera, du kan ju ta en bit av, du kan plocka sär en puff.
Jo, men
du
man
kan...
vet inte vad det är, för att det jag mm. menar på att om du skulle bygga två exakt likadana gitarrer, det går aldrig för att materialet är organiskt.
Och det var ju det min poäng jag försöker komma till. Vi kan ju analysera, liksom, vi kan analysera lim, vi kan analysera trä, vi kan analysera hopsättningen av allik och ja. Allting sånt. Och sen så kan vi kopiera det. Men det vi aldrig kan kopiera är processen som var hur de satt ihop gitarrerna, mm. eller processen att sätta ihop mickarna.
Mm.
Och då menar många att ja, men det är väl inte så konstigt liksom, att sätta ihop en gitarr. Det viktigaste är komponenterna mm. och att det blir rätt. Men jag inbillar mig att det inte är så enkelt. Jag tror att det är hur du sätter ihop gitarren och hur du passar ihop alltså olika saker. Det ger lika mycket identitet som materialen i sig. Och då menar jag att då går det går ju inte att analysera, för att då har vi kommit till vägs ände någonstans mm. med de verktygen som vi har att analysera materialet. Mm. Utan det vi måste göra nu är analysera hur de gjorde det och vad var processen i att sätta ihop en Les Paul på 50-talet som gjorde unikt. Och det kanske folk redan har liksom analyserat.
Ja, ja, absolut.
Men
ja,
menar att
ja, jag fattar. Ja.
Det är den biten som vi har kvar på något sätt att jobba med. Ja. Om man du ska analysera sönder eller man mm. ska uttrycka en vinterskura.
Men jag tycker ändå liksom... Jag har testat väldigt många fantastiska gitarrer, men det är något unikt när man får testa en gammal,
mm.
alltså inspelad bra gitarr.
Mm, mm.
Inte en gammal gitarr i ny skick, för den har oftast inte det här, det jag pratar om. Inte på samma sätt tycker jag. Jag har inte upplevt det på samma okay. sätt. Och det har ju med känslan att göra.
Ja,
men om jag skulle koppla bort den och bara ha någon robotarm som strammar mm. så skulle jag absolut inte höra någon skillnad på någonting. Utan mm. det är ju liksom både ögon och öron och,
ja.
Och känsel och allt möjligt.
Men det vi först pratar om det här med vad är det som förenar många bra vintageinstrument, och det här vi snackar om full bandbredd eller att det har bara satt sig och mm. att det bara är själva det viktiga kvar på något sätt, allt det andra oviktiga, mm. oavsett om det är frekvensbas som är borta mm. eller så. Det tycker jag är, det tycker jag också jag märker, därför att om man, framförallt gamla Les Pauler som man tycker låter oftast väldigt träigt och torrt
mm.
och har oftast en liten tunnare ton, inte alltid, men alltså, om du förstår, menar inte tunnare i form av att tunn, men tunnare i form av att det inte är så jättemycket bas och diskant, utan har oftast en
väldigt smalare
vokal mellanregister. Och det är delt igen, tror jag, som vi är ute efter. Och när jag har haft möjligheten att spela på lite gamla akustiska gitarrer.
Just det, då hör man ju ännu mer skillnad.
Och jämföra det till exempel. Nu är det ju så här att nu gör både Martin och Gibson, de gör ju ageade. Martin har sin Authentic-serie och Gibson har sin nya Murphy Labs som kommer med arkegurer. Så jag har haft förmånen att testa dem mot nya Gibson och Martin och mot vintage Martin och just Gibson.
Det. Mm.
Och det som är intressant är ju att de gamla har det här, precis som jag säger. De har någonting alltid på plats. Det låter inte jättemycket, men skulle man sätta en mic framför det skulle det vara pang, upp med reglarna, köra.
Ja.
Medan då nya gitarrer, det måste ju skära botten och sånt.
Mm.
Men det intressanta jag tycker är att de här ageade varianterna är halvvägs där. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Du har då en lack då,
ja,
som
absolut,
är mycket, så mycket tunnare, mycket hårdare, och du har mindre lack. Och det beror ju lite grann på att procentuellt så är ju en lack på nackegura en mycket större del av hela grejen på gitarr än vad det är procentuellt sett på en solid gitarr. Så det påverkar ju mer.
Ja.
Och då tycker jag mig höra att när man har försökt då att göra lack på det här sättet som man gjorde förr i tiden, så kommer man närmare med nackegura instrument.
Mm. Ja, men så är
till
det.
Exempel.
Exakt. Och, ja, och det var likadant den här tråden som jag läste om, det där med att verktygen förstör fibern och hit och dit. Och du får gärna, ni som bygger gitarrer, chima in om det, jättegärna. Men där var det också en länk till en så här Wikipedia-sida om Stradivarius.
Mm.
Att Stradivarius, liksom, det brukar man prata om till, liksom, the ultimate tone machine. Liksom. Mm. Men att när de har gjort tester med nybyggda, så är det alltid nästan de nybyggda som vinner när man bara får välja ljud.
Mm,
precis. Om du menar.
Ja.
Men inte helheten.
Nej.
Känslan och, mm, och det kan ju vara mycket att det är en Stradivarius, eller så är det just det inspelade. Vi pratar ibland om det här, den kurerade upplevelsen.
Mm.
Och jag kan tycka så här att, ja, men om jag tar min gamla Les Paul här, så den har en lite kurerad upplevelse. Den har en känsla i sig, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Som bara sitter där direkt, där det är som ett nytt instrument det inte har. Och så tänker jag också den här, jag tycker i alla fall, min erfarenhet av allt jag har testat, så kan jag säga att spelade gitarrer låter oftast bättre än icke-spelade gitarrer.
Mm. Mm.
Vilket jag inte tror är helt sant. Men jag tycker det.
Ja. Och jag där håller jag med dig.
Så kan man ju i och för sig få igång dem när man legat ett tag.
Jag tror så här, min känsla nere där är att jag upplever samma sak, men jag tror inte det jag upplever är mätbart rätt.
Nej, inte samma här.
Utan det är mer en känsla. Men det här med lite grann, jag vill återkomma till det här med att, för att oftast så har jag, det har ju funnits lite på nätet många år nu, man jämför en Kemper AC30 med en riktig AC30.
Mm.
Och så lägger man upp AB-klipp eller blind så här, vilken är det här? Och varje gång jag tycker att det här låter bäst, den har mest topp, det fetas och allting sånt, så är det alltid Kempern.
Ja.
Och den stärken som låter lite instängt, som inte har tillräckligt mycket bas och lite honkigt, är originalet.
Mm.
Och när man lyssnar på det här sättet så blir man så besviken, fan, de har kommit långt med digitala, för den låter bättre än den gamla.
Mm.
Men sen sätter man samma ljud i en mix.
Mm.
Och vad är det som bara, upp med reglerna, allt faller på plats?
Ja.
Jo, det är den gamla som oftast har då än en gång tagit bort allt det här som du tvingas skära bort på en simuleringspunkt.
Sen tycker jag också det, hur man mickar upp och sånt är ju också stor skillnad. Det är så mycket som skiljer, men jag håller med dig.
Mm.
Men just det här med, om man tänker då gitarrer som är byggt med gamla delar.
Mm.
Jag tänker på Tysktelen till exempel.
Mm.
Den har ju en väldig vintage feeling.
Mm.
Och nu har ju den några år på nacken. Det är inte ny.
Nej.
Men till skillnad, jag tror, från din Wilson Gura.
Mm.
Den var väl inte byggt med gammalt trä, eller var det?
Nej, det var nog bara köpt från någon av de här bättre deltillverkarna ihopsatt.
För den tycker jag också låter väldigt mycket vintage. Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja, visst.
Och har den känslan. Och där har jag också, vad jag förstått, när jag har hängt med lite och folk har diskuterat, just på Fender-gitarrer, där sitter ju väldigt mycket det här ljudet i en gammal Fender, sitter väldigt mycket i halsen.
Mm, absolut.
Kanske mer än kroppen.
Jag tror säga så här ju också, att jag tycker att det är inte bara i Fender, jag tycker generellt sett att mycket av ljuden sitter i halsen.
Ja, liksom. Jag har kollat på min Les Paul 56an som är nershavad hals.
Ja, den har ett helt annat
den
ljud.
Den låter ju liksom mer som en SG.
Ja, precis. Låter mer som min 61 SG, ja, med lika tunn hals.
Ja, exakt. Ja. Exakt. Sprilligt och direkt och sådär. Och det är rätt lustigt faktiskt.
Ja. Nej, men jag tycker att jag har ju paffat exempel på en Gustafsson Gura ny liksom, och den låter jättebra.
Ja.
Men den låter ju inte som en, alltså, det låter inte gammalt för det.
Nej.
På det sättet liksom. Så att jag tror att sätta, det har man än en gång, att helheten är det viktigaste liksom, att sätta paffar eller sätta gamla grejer på en ny gitarr. Det kommer säkert låta bra liksom, men det kommer inte låta på det sättet. Man kommer inte åt det här magiska bara med den grejen, tror jag. Men man kanske kan komma lite närmare. Men jag tror, jag vet inte, min erfarenhet är i alla fall att man får någonting annat än det vintage-grejen man kanske är ute efter.
Okej, okay, men om jag ställer en fråga då. Skulle du välja old wood för old pickups?
Ja, det tror jag.
Mm. Nej, det skulle jag också göra med, ja, med den kunskap jag har idag.
Precis.
För att det gör mer, tycker jag.
Gör, alltså, och framförallt gör det mer för känslan, plus att det är lättare att hitta en bra repropaff.
Du tänker praktiskt.
Ja, rent praktiskt. Ja. Men även om det inte var praktiskt, utan bara så här, om jag fick välja de två, så tror jag ändå Old Wood vinner, för att det är där det börjar och slutar på något sätt.
Ja.
På något sätt. Och allt det andra går ju att ändra, men träet, det är ju det som är identiteten med instrumentet på något sätt. Både hur det låter och hur det vibrerar, men också hur det känns och halstjocklek och allt det där. Så Old Wood är nog där det börjar på något sätt.
Precis. Och när vi pratar om då förstärkare där, en inspelad förstärkare eller en gammal förstärkare, jag tror inspelad är bättre ord än att den är gammal.
Ja, för att är den bara gammal så kan ju komponenter och sånt vara kassa liksom.
Men om man tänker sig då en som min Tweed som jag har 59 här som står här bakom. Den har ju gamla motstånd i sig. En del är bytt. Nej, en del är inte alls bytt. Det är bara de stora konningarna som är bytta. Den har så här gula asteroids i sig, eller vad det heter. De driftar säkert som aset. Den här exet låter väldigt, väldigt bra. En likadan om ställen brev skulle ju låta annorlunda. Samma familj, men helt annorlunda. Och där är ju liksom en svårare liksom att säga att gamla låter bättre än nya. Men jag lovar, skulle vi bygga en klon på en sån där med liksom rätt värden enligt ett schema, så skulle den inte låta alls så där.
Nej.
Och sen så är det här med trafos också, tycker jag. Där inspelade trafos är något speciellt. Och inte tala om rör heller. I vissa kretsar gör det mer. Men pedal. För att där tyckte jag ändå, som jag sa i början här, det här ODR-rätten som vi sa. Där är det liksom, ja, nu är den från 90-talet, men det är ändå moderna komponenter som jag tror inte driftar så mycket i den.
Nej.
Men att den också låter mer inspelad.
Då är det ett litet jobbigt exempel, för att ODR-rätten vet vi av, inte för att jag har testat sedan många original, men vet ju de som har det, Bukovac, alla säger att alla låter extremt olika.
Ja.
Och att en liten,
så där, den kanske driftar också då?
Ja, eller så är det en sån cheapo-pedal, så att de satte lite grann de komponenterna som de fick tag i som motsvarade det de var ute efter.
Det är sant.
Men det upplevelsen som vi hade både du och jag var ju att jag jämförde med Nordland, jag jämförde med massa andra, du har ju liksom nya Nobel som du jämförde med, och den hade någonting som de andra inte riktigt hade. I slutändan så tror jag inte att det är det jag är ute efter, utan jag föredrog mina Nordland, för de passar bättre i ett sammanhang.
Ja, den har ju mer inställningsmöjligheter.
Exakt, ja. Men den hade en känsla och identitet som var någonting lite annorlunda, som de andra inte riktigt
kom. Och det är ju för jävligt att det är så. Ja. det är jobbigt. Men det fascinerar mig liksom när man får tag på såna här gamla, ja, det kan vara gamla Boss-pedaler också, att de liksom, och jag vet inte om det är inbildning eller om det är liksom tidens tand eller vad det är. Någonting är det ju liksom. Eller om det är att man är så inpräntad av ljudideal från den tiden.
Och sen tror jag också det här liksom att om man kollar på modern tillverkning 10-15 år tillbaka, så är det ju, alltså hur man, nu snackar vi elektronik och till viss del kanske gitarrtillverkning, allt är väldigt streamlinat. Du har samma typ, alltså du har samma typ av verktyg i alla stora butiker, alla fabriker. Oavsett om du gör då liksom gitarrer på lite, med lite mer liksom mängd, eller om du gör pedaler och sånt. Så att jag tror att det vi hör idag, att det låter annorlunda mot förr, kan ju också vara så att allt görs sedan 10 år tillbaka på ett liknande sätt. Alltså du har samma komponentfabriker, köper medan då för, låt oss säga 20-30 år tillbaka, så gjordes de här fortfarande i fabriker, men det kanske inte var lika globala, alltså du hade inte samma tillgång till samma saker för 30 år sedan som du har idag. Och det är kanske en del av likriktningen som gör att vi tycker att de gamla grejerna låter annorlunda mot idag, beror på att det kan vara den saken, att det var mer skillnad på komponenter för 30 år sedan. Och det sattes ihop på ett mer olika sätt för 30 år sedan, och det gjorde att det fick ett unikt ljud, och det diffade väldigt mycket mellan dem.
Du menar då att det var Blumen där, för om man backar lite till då, om vi går ner på 60, 50, 60-tal, där fanns det ju oftast, Alltså det, och det är så roligt, för om man kollar på det som sitter i liksom, ja, med gitarrgrejer eller bilgrejer eller hemelektronik eller möbler och ting, det är liksom samma delar överallt, så här, hyllprodukter som man köpte. Så där, då var det väl också kanske lite mera lika komponenter, fast de driftade mycket mer då.
Ja, och där hade du, och det kanske var så att det fanns färre komponenter att köpa, men det, där hade du den andra liksom, den här wildcard-grejen, att hopsättningen av dem var ju väldigt annorlunda. Ja. För det fanns ingen stream, det fanns ingen liksom en streamlinad tillverkningsprocess. Nej. Och jag kommer tillbaka till det här med processen. Jag försöker, komponenterna blir, utan hur satte man ihop dem? Och det, hur satte man ihop gitarrerna, hur satte man ihop pedalen, hur satte man ihop förstärkarna? Att själva processen, själva tillverkningsprocessen, är någonting som inte liksom snör in på så mycket, för det är en tråkig grej och den är lite så här svår att ta på. Men ju mer jag tänker på den, så har den mer att göra med hur gamla grejer låter kontra nya än vad vi kanske tänker på liksom. För det är en del som, det går inte att mäta en process som skedde för 70 år sedan eller 30 år sedan. Däremot kan mäta komponenter, vi kan plocka särpaff och så vidare. Jag tror att det ligger någonting i det.
Alltså den är svår, men ja, likförbaskat så är det min upplevelse av det. Om du försöker plocka bort hur det känns att spela på det,
ja,
är ju liksom ljudmässigt att det är alltså spektrumet, rent visuellt, om man skulle måla upp, så är det liksom, det är en mörkare cirkel där allt finns, och ja, och liksom det är inte för vasst, det är inte för basigt, det är inte för middigt, det är liksom, det är en jävla bra mix helt enkelt.
Ja.
Producerat, som du och jag brukar säga att det låter.
Mm.
Samma sak på förstärkare och samma sak på pedaler som jag nu har upplevt. Och det tycker jag är röda tråden då.
Mm.
Och det är ju också helt jävla magiskt när man får alla de här tre grejerna att lira ihop.
Ja, och det är därför kanske som, ja men du vet, Eric Johnson, eller vad du ska ta som exempel, eller varför inte Bonamassa, som kör då vintage-grejer rätt igenom. Och som går ganska långt för att få till det här hela. Liksom. Och ja, alltså gör du det, så har du ju som regel den här, du får den här, få den här liksom grejen med den här samlingen i mitten som vi snackar om liksom på något sätt.
Ja, jag är lite okristlig där i sådana fall, att jag tycker att det finns många moderna grejer som gör också den samlingen bättre, men att liksom jag tror att alla starkare jag har fallit för är ju då någon form av, jag har ju väldigt mycket nya förstärkare, att de har tagit ett vintage-koncept.
Ja.
Och så har de förfinat det.
Ja.
Och kanske har de då, ta Magnaton till exempel, eller Benson för den delen. Då är det som att de har tagit den här best of-skivan och försökt göra det här. Liksom. Ja, de har försökt knäcka koden med att det ska inte fladdsticka iväg i basen, det ska inte bli för vass diskant och hit och dit.
Nej.
Och just de två märkena tycker jag har lyckats med det väldigt bra. Medan när jag spelar med min gamla Princeton, som är ett bra X, ja, men då låter den bra, men det finns Princeton som inte låter bra också.
Ja. Och sen ska jag säga så här, att det här är ju en estetik och ett ljudideal som inte passar alla.
Nej, så är det ju.
Och det är därför som inte alla gillar vintage-instrument, därför att det vi sitter här och hyllar som ett ideal är ju inte ett ideal och någonting som andra gillar kanske. Låt oss säga om man kör liksom mer modern metal eller vad det nu är för någonting.
Nej, så är det absolut. Så vill man att vissa grejer...
Så att vi, det är lite grann från våra lite gubbideal. Liksom.
Ja, fast jag tänker rent här, om man nu spelar in saker och ting, så måste ju då det här som vi pratar om, att det är en samlad grej som kommer in, vara lättare att jobba vidare med.
Ja, absolut. För jag tror även i metal,
det är ingenting som sticker liksom.
Nej. För det handlar ju om frekvenser, och nu ska spela in någonting, så oavsett om de spelar metal eller om de spelar surf, så handlar det om att hitta instrumentens plats i en mix liksom. Mm. Och då får man försöka hitta, då kan inte liksom du ha för mycket bas eller diskant, utan till exempel på gitarr. Och samtidigt som en cymbal måste ha sitt frekvensspann. Så jag tror att det man hamnar i är nog snarare liksom, vad gör man rent musikaliskt med de här verktygen.
Ja.
Och där tror jag liksom, som du säger liksom, att då är de här gamla instrumenten ganska bra, för de är så färdiga när man ska göra det här på något sätt. Inte alla,
nej,
men de
lite
som är bra.
Så, lite så. Och för mig så har det väl blivit lite gift också, för jag jagar det här som vi pratar om. Har ju blivit så. Men till exempel då, tillbaka till den här tweed-förstärkaren här. Den sitter i en Vintage 30 som är väldigt inspelad, en 10-tummare. Och det gör ju den stärkan till att jag gillar den mer än om det hade suttit en original Jensen i den.
Ja, precis. Och det är egentligen svära kyrkan att ett Winters 30 är en sån stark.
Ja, liksom. Exakt.
Det är ju helt fel egentligen. Egentligen.
Ja, men, egentligen. Men då är det för att jag inte gillar den flubbiga basen som blir ett originalelement. Så att det är...
Och det kan också vara så att man kombinerar Winters grejer med moderna prylar. Det kan, då kan man ju få liksom en utväxling som är väldigt intressant.
Ja, men det är det jag försöker göra i alla fall. Men just det här med att försöka sätta fingret på vad är skillnaden utan att vara ingenjör då. För än en gång, det här är bara våra upplevelser som vi delar. Det finns absolut inget rätt, inget fel. Men det finns väldigt mycket att läsa om.
Ja.
Och sen har man ju då upplevelserna. Om man har då som du och jag haft den otroliga förmånen att få uppleva de här grejerna och jämföra hit och dit, så är det så här, Murphy Lab-gitarrerna är helt enastående bra gitarrer. Alltså så bra gitarrer gjordes inte för 10 år sedan. Eller 15 år sedan. Men det är fortfarande inte en 50-tals Les Paul.
Nej.
Hur man ämnerid, det kanske man inte ens vill ha. Men jag bara,
och det är väldigt få som har tillgång till 50-tals Les Paul och kan sätta dem mot varandra och säga att det här föredrar jag framför andra. Och
för de är så olika också.
Och gör man det så kanske man inte föredrar den gamla.
Nej, så tror jag. Absolut. Ja. Absolut. Men det hänger väl ihop lite grann med det här med att man... Ja, det sägs ju att man var på månen 69 och sen så har ingen satt foten där sen dess. Och det byggdes bra gitarrer på 50-talet och det är ingen som har haft foten där i sen dess.
Nej, absolut. Det är intressant parallell.
Ja, jag vet inte.
Steget till att bli konspirationsteoretiker här är inte så långt.
Ja, nej, det är det inte. Ja, men det är ju lätt liksom att tänka att det var någon magi där hit och dit. Men det var liksom var ju vanliga tjommar som stod och byggde det här. Det var ju liksom inga... Det var inte så att Gibson-fabriken hade liksom 200 Johan Gustafsson som stod där.
Nej.
Så är det ju.
Ja, precis.
Utan det var någon som stod och slipade det och någon gjorde bindings och någon gjorde det. Mm. Det var ju löpande band.
Men det liksom var samma killar som gjorde och tjejer som gjorde på samma sätt år ut efter år in. Och där har den del... Då kommer jag tillbaka här. Då tror jag att där har den del av det också. Liksom.
Det är arbetsmoral.
Ja, men att det är samma människor som gjorde det. Och då blev det en röd tråd mellan då de här 10 åren vi snackar om, eller 15 åren. Liksom.
Ihop med då gammalt trä som idag är utrotat och förbjudet.
Absolut.
Och legeringar i metallen som inte finns. Och precis. Magneter som... det är så många
jag kommer tillbaka till att det är kombinationen av allt det här som gör det unika. Liksom, och plockar man bort det ena eller andra så får man inte rätt ändå. Liksom.
Nej, men ska vi se ihop påsen med PRS-uttalet då? Alltså herren Paul Smith.
Ja.
Att en vintage-gitarr som är bra idag var 100% troligtvis bra när den byggdes.
Ja. Sen har den åldrats och liksom ändrat sig lite. Men i stora identiteten och hur den egentligen var har inte ändrats, tror jag.
Nej. Ja, vi kommer komma tillbaka till det här. Och vad tycker ni? Är vi ute och cyklar eller... Jag vet inte om vi lyckades så bra med att sätta fingret på det här uppe.
Det är väl som hela grejen med hela den här vintage-grejen, att det går nästan inte att sätta fingret på. Men det är en jätteroligt att diskutera.
Ja.
Så det är nog inte sista gången vi gör det här.
Nej.
Faktiskt.
Nej.
Fortsättning följer i vintage-träsket.
Jo, men vi ska väl säga också det. Vi sa ju det, att vi ska åka till Nashville, du och jag.
Ja.
Så gärna med lite tips där. Vi har en ganska lång lista med grejer redan innan. Med alla gitarraffärer och sådana saker. Men om det är någon liten pärla någonstans...
Ja, ni som har varit i Nashville eller har läst någonting, så här, vad är det vi inte får missa? Vad är det som gitarrnörd man absolut inte får missa?
Ja, men kanske också den här lilla baren någonstans, inte inne vi har bil. Eller den här...
Bar och bil går bra ihop.
Bar och bil. Vi är tre, så vi får turas om.
Någon får offra sig.
Nej, men alltså någon liten pärla någonstans där. Man har ju själv tittat på Jill Jonssons veranda och drömt sig bort om hur det är och vad är Nashville. Vi kommer bo i Nashville, men gärna om det är någon som har någon liten pärla någonstans.
Ja,
det kan vara något frukostställe eller whatever. Ett vattenfall eller vad fan som helst. Gitarrgrejen har vi ganska bra koll på.
Ja, men ge oss tips. Det är bra.
Soliga Södern.
Yes, kom här.
Sådär, då kör vi veckans fölster. Och idag ska vi snacka om den här lite lätt förbisedda Telecaster-kusinen, Thinlinen. Den semiakustiska Telecastern med F-hål och lite annorlunda plektrumskydd. Jag trodde länge att den här modellen kom till för att rida på Gibsons ES-våg. Precis som det sägs om att Gibson ESG fick två horn för att den populära Stratocastern hade det. Men nej. Thinline-telen designades åt Fender av Roger Rosmeisel på sent 60-tal. Och är man lite Rickenbacker-nörd, då har man koll på Rosmeisel, som var väldigt viktig i utvecklingen av de klassiska Rickenbacker-modellerna, både gitarrer och basar. Och han gjorde då lite jobb åt Fender under andra halvan av 60-talet. Bland annat Coronadon, som verkligen var Fenders ES-modell, men också då Thinline-telen, vars egentliga syfte var att lösa problemet med att virket man köpte in till sina gitarrer var för tungt. Man började redan 67 med att försöka tackla problemet genom att fräsa ut under plektronskyddet, det vill säga de delarna av gitarren man inte såg, på Telecastern. Det är de som kallas för smugglers telly. Och där, på grund av att man säger att där skulle man kunna gömma någonting i de här utrymmena, typ snacks eller något annat. Men det blev ju marginell skillnad, det är ju ganska litet utrymme som man kunde fräsa ut där då. Så 1968 så designade Rosmeisel Thinline-telen. Och den började säljas 1969. Konstruktionen är ju en traditionell telecasterkropp fast utfräst bakifrån. Och sen lägger man ett tunt lock, eller ja, egentligen då en tunn botten, över fräsningarna. Och så fräser man ut ett F-hål på framsidan. Och det här genererade en lättare gitarr, speciellt jämfört med de samtida solida kusinerna. En annan skillnad är som sagt plektrumskyddet, som blir större och längre framförallt, och lånar lite tricks från Stratocastern, då alla kontroller och halsmicken monteras i plektrumskyddet. Och det är klart fördelar även vid monteringen av gitarrerna. Alltså man kan göra mer i förväg och sen bara droppa in det här plektrumskyddet. Stallmicken sitter kvar i det viktiga telestallet dock. Viktigt. I början på 70-talet kom de här Seth Lover-designade wide range humbuckersarna in i Fenders lineup, och 72 gjorde thinlinen om, och då fick den två stycken såna här istället, båda monterade i det nu ännu större plektrumskyddet. Lite som en Telecaster Custom fast med F-hål då. Under dess initiala livstid 69-79 tillverkades thinline-telen både i ask, al och faktiskt mahogny. Finisherna är ofta naturfärgade eller någon slags brun naturfärgad, hör ju till den här 70-talseran. Ibland sunburst, som jag föredrar om jag får välja. Efter det här så har modellerna kommit som reissues i omgångar i alla priskategorier, från Squire till custom shoppen. Men främst skulle jag säga Mexiko och Japan. Ren magkänsla här. Och framförallt, alltså jag började tänka på Thinline-telen för ett tag sedan, och jag tänkte på hur det kändes som en mycket mer populär modell för så här 15-20 år sedan när jag började spela gitarr. Jag ser dem ganska sällan nu för tiden, både liksom fysiskt och om man tänker vad det talas om. Då, 15-20 år sedan, så var det mycket Mexiko och Japan byggda thinlines. Och jag tyckte man ofta såg det i butik. Alltså det känns som att alla butiker hade minst en. Det känns som en naturlig del av Fenders lineup. Och jag var väldigt svag för de här. Speciellt med de vanliga telemickarna då. Inte varit så stort fan av de här modellerna med humbuckers. Kanske för att det då, för 15-20 år sedan, talades, alltså det snackades inte så gott om de här mickarna då, för att Fender hade inte gjort några ordentliga reissues på dem. Det har de ju gjort nu för tiden. De här med det knepiga namnet som jag inte ska uttala nu. Men det hade de ju inte på den tiden, utan det var en fattigare version av wide range humbuckers som ingen var speciellt förtjust i. Jag har nog inte, jag testade aldrig ens någon. Jag gillar ju de vanliga single coil-mickarna. Och när jag skulle köpa min första gitarr, min första riktiga gitarr, så stod det mellan en Strata, den jag sen köpte då, och en Mexico Thinline i Lake Placid Blue med någon slags pärlemor-plektrumskydd. Jag gillade Telecaster, men hade vid 16 års ålder inte riktigt förlikat mig med min inre gubbe, och Thinlinen kändes då liksom lite fräschare och lite mer alternativt. Johnny Buckland i Coldplay, som på den här tiden fortfarande var relevant rockband, spelade på en sån här thinline också, vilket liksom förstärkte bilden av en tele för indie-kidsen. Och nu var det så himla länge sedan jag testade den, men jag vill minnas att de såklart var lätta, men någon direkt tonal skillnad mot en telecaster än vanlig då, det minns jag inte direkt. Det är ju inte byggt som en akustisk gitarr, och inte alls som en, ja, men som en ES-modell, utan det är ju en urfräst solid planka. Kanske att den lever upp lite på högre volymer, men det har jag aldrig testat. Jag ska inte ha för mycket grejer, för mycket gitarrer, det har jag sagt till mig själv. Och jag ska absolut inte ha flera gitarrer av samma modell. Jag ska inte ha flera Telecasters. Men en Sunburst, Thinline med single coils, det kittlar fortfarande lite, det måste jag säga. Ja, Fredrik Uffe och ni som lyssnar, vad är relation till Thinline-telen? Hur tycker ni de skiljer sig från en vanlig Telecaster? Och Uffe, du som är handlare nu för tiden, har jag rätt i det här att efterfrågan måste minska, att man ser dem inte lika ofta? Eller är det bara jag som tittar efter annat nu för tiden och missar dem? Vi kan väl höra som det är på sociala medier. Vi finns ju på Facebook, Instagram, Podbean och det klassiska YouTube. Amen. Och så hörs vi nästa vecka. Ha det fint så länge. Hej.
Jag tycker nog när jag lyssnade på det här att han är lite ute och cyklar, för Thinline-gitarrer är väl mer poppis än någonsin. Jo. Eller är det Law of Attraction?
Jag vet inte riktigt. Det jag håller med honom om är att det var länge sedan jag såg en Thinline-tele. Alltså, då
det är väl för att alla är köpta.
Ja, och då menar jag både vintage och nytillverkare.
Ja.
Jag kanske helt och cyklar.
Ja, men jag kommer inte ihåg vem det var. Om det var Anderton eller någonting. Jag tror att det är Mr. Anderton själv som har en magiskt bra Thinline-tele som de använder på den här YouTube-showen.
Okay. Mm.
Och jag tror att det skapade en väldig hype
för
några år sedan.
För när jag stod i butik på 90-talet så tyckte jag att man såg de här Thinline-varianterna.
Både... Mer wide backers eller?
Nej, utan då tänker jag bara på som den med single coils. Liksom.
Ja, just det.
Och då, den tyckte jag att man såg relativt ofta, både liksom som gammal, men man såg ju äldre instrument generellt oftare då än ute i det vilda. Men jag upplever att nu har jag inte haft butiken öppet så länge, men jag har inte sett en enda Thinline-tele på de 3,5 månader vi har haft öppet. Så att jag vet inte vad det beror på. Det kan bara vara en ren tillfällighet, men jag kan nog hålla med Fölström att jag har nog sett mindre av dem nu sista 10 åren än vad jag såg för 20-25 år sedan.
Ja.
Och det är kanske bara en ren tillfällighet, som sagt, jag kanske helt ute och cyklar, men det är bara en sån här du vet, pekfinger till luften känsla och att man inte ser dem lika ofta.
Nej. Mm. Jag skulle jättegärna vilja ha en Thinline tele. Jag skulle vilja ha en svart. Tror jag. Och skulle det vara en ny custom shopper, då skulle det kunna få vara svart på Paisley. Det gör ingenting.
Ja, det har varit, ja.
Men ja, en gammal Paisley hade inte varit så illa heller. Det testade jag faktiskt i somras där på Guitar Point. Man hade en. Nej, men det är en cool gitarr. Men jag tror så här. Alltså nu... som gitarrist kan man vara lite fördomsfull och så här grejer. Så att jag har nog tyckt att det var lite töntigt med Thinline-teles förut.
Okej.
Okay. Helt fel.
Mm.
Men då när det begav sig så tyckte jag nog det. Det var lite gubbigt.
Ja, och det är ju liksom, den går ju ifrån det vanliga konceptet med en tele, även om den har liksom samma mickar och stall och sånt där i princip. Men ja, det är nog lite grann så att den är inte rätt om man ska ha en riktig tele, precis som du säger.
Mm.
Samtidigt så tycker jag att de jag spelar på har en luftighet och en coolhet som ihop med telekonceptet.
Jag tycker de är skitcoola.
Låter skitbra.
Ja, absolut. Liksom. Jag skulle lätt vilja ha en nu. Mm. Och det närmsta, det som vi har haft, det är de här Tele Junior hade vi. Det är väl den närmsta Thinline vi har kommit. Den var väl chambered, eller den var ihålig väl?
Ja, oh, det är en bra fråga. Det var den kanske. Man hade inget F-hål.
Inget F-hål.
Nej, precis.
Men det var också en sån super...
Men det var P90
på sig. Det var mer än Gibson nästan.
Ja, lite grann så.
Ja.
Nej, men...
och allting. Ja.
Ja, men alltså en gammal Thinline-tele med Bixby. Hade jag...
Exakt. Oj. Tänk en sliten svart med aged nickel hardware.
Ja. Och sen ett Bixby på. Den här konstiga Fender...
Jag skulle kunna tänka mig en humbucker i halsen och sen så en telestallmick.
Och då är det här, liksom, den här Bixby, men liksom det, lead-micken sitter i någon harness-liknande.
Ja, exakt.
Mm. Men tydligen helt värdelöst att använda, men det är snyggt.
Precis. Skulle jag vara så att jag vann på lotto och kunde gå och köpa en Thinline tele.
Mm.
Då hade jag nog köpt en Novo.
Ja. Mm.
Faktiskt. Mm. Där jag gillar den modellen.
Mm.
En sån med Bixby.
Mm. Eller Mastery.
Jag skulle precis säga det.
Även om du inte passar på en Thinline.
Nej, men jag skulle nog vilja ha Bixby faktiskt. Nej, men coola gitarrer. Och jag visste inte att det hade med att man ville få ner vikten att göra. Men det är ju spännande.
Ja, men det är väl rimligt. Anekdot. Liksom. Ja, och många gånger har ju liksom så här praktiska nödvändigheter skapat någonting som blir bra på instrumentsidan också. Mm. Det är väl typ exempel liksom. Mm. Så att, ja, vi får se, vad tycker ni som lyssnar liksom? Har ni någon thin line till eller vad är er syn på
det? Ja, det var detta? Roligt också för att nu är det ju här, ja, nu har det gått några veckor sen vi lyssnade då på, eftersom vi spelar in två avsnitt just på det. Gången så var det ju några veckor sedan nu när ni hör det här som vi hörde Fölster. Ja. Så, och då dagen efter när Fölster skickade sina avsnitt till oss så la en av våra lyssnare, Patrik, upp en custom shop Fender Thinline. Precis sån som Fölster vill ha.
Ah, intressant. Ja, ja, precis.
Det var då jag postade i chatten där, Gud hör bön.
Just det, ja. Just det. Ja, tillfälligheter.
Han kanske har den nu när vi pratar. Nej, det tror jag inte. Att han är inte i buy mode nu.
Nej, han är försiktig general när det gäller det.
Men du har inte Gustafsson också den här full blaster? Finns inte den också?
Jo, det finns en thin line och en variant på det.
Det är en bra kandidat också.
Ja, ah, superbra.
Om det faktiskt växer pengar på träd någon gång i framtiden.
Yes.
Okej, men du, kul. Vad har ni för thin lines? Visa dem i en tråd.
Ja.
Vi vill se dem.
Yes.
Fler av dem. Och har ni några säljare som kommer in tuffa på börsen? Uppenbart. Du behöver flera.
Ja.
Eller behöver någon? Du har ingen alltså inne?
Ingen thin line till inne just nu.
Nej, du ser. Men ska vi hoppa till veckans pryl?
Ja.
Grymt. Kommer här.
Veckans pryl.
Ja. Veckans pryl.
Ja.
Kommer från Sir.
Gött.
Och heter Woodshed. Och det är nämligen så att våran kära lyssnare Carl Fredrik Arnulf. Alingsås, stolthet.
Yes.
Han har ju varit på mig om att du, den här Woodshed-kompressorn, den ska du testa.
Ja, och jag är ju i många år körde jag med den här Koji-kompressorn från Sir.
Precis.
Som var en väldigt bra pedal som fick stycka på foten för några år sedan här, men som var med väldigt länge. Jag vet du om den här lik? Är det samma tankar bakom det här eller så?
Det måste ju nästan vara grunden kanske. Fasken, jag håller på att flippa min telefon här. Jag ska försöka läsa om den. För att det är Andy Wood då, som har gjort den här ihop med Kevin Sir. Och det är helt omöjligt. Jag får inte upp här. Jag
försöker. Och Kevin Sir är John Sirs son, va? Som har,
exakt.
Som även låg bakom Discoveryn, va? Tror jag.
Ja, precis. Mycket. Exakt. Ja. Mm. Och, men tillbaka innan vi fortsätter. Ja. Carl Fredrik då har ju sagt att den är bra. Och sen så satt jag och tittade på tv en sen kväll här. Det händer att det görs det här hemma ibland.
Du ser.
Linjär tv.
Oh.
Då fick jag ett pling från Postnord att du har ett paket att hämta från en vän som heter Carl Fredrik. Då hade han skickat en sån här till mig för att jag skulle få testa den rackaren.
Aha, du ser.
Så tack för det.
Ja.
Och det har ju slutat med att jag har köpt den. För att jag har ju, som du vet, precis av tiden haft ett hål på mitt pedalbord.
Ja, jag ser precis.
Som jag tänkte så här, vad ska jag fylla i där i det hålet? Och då har jag varit lite sugen på en kompressor, för jag har aldrig haft den. Jo, jag har haft kompressor, men jag har aldrig gillat det.
Nej, och därför tyckte jag att det var lite otippat. För att hade du sagt att jag ska fylla lite utrymmet med en kompressor, så hade jag sagt jasså.
Ja, men det var precis vad du sa också.
Precis. Så att jag tycker det här är lite spännande att du ger ut lite grann på lite okänd mark faktiskt.
Ja, men precis. Men det är att jag har sagt det förut, jag har ju lagt ner otroligt mycket tid och pengar på att skapa en rigg som har den kompressionen jag vill ha. Men det sagt så var det här ett kul tillskott. Och den är då framtagen med Andy Wood.
Heter han Andy Woods? Eller
Wood heter
han bara Wood? Eller kan han heta?
Jag måste scrolla här.
Ja.
Ja, men han kanske heter Andy Wood. Står det på den eller? Det här är ju pinsamt. Är det pinsamt?
Jag bara fick för mig att han heter, men det jag kan
fel. Vad ska hålla på sådär för?
Ja.
Kevin Sir, Andy Wood.
Andy Wood.
Wood.
Då så.
Ja, supergitarrist. Ni som inte har sett honom.
Ja, vilken jävla snubbe liksom.
Ja. har du sett den här videon när han bygger Van Halen-bord med XTC i Nashville?
Där? Nej, den har inte jag sett.
Tyvärr. Helvete. Ja, skitsamma. Den är byggd i USA då såklart. Han har tagit fram en han har också spelat Koi längre tydligen och tog fram den här med dem. Det är en VCA-kompressor. Säg mig ingenting.
Nej.
Säger du dig något?
Nej, inte egentligen inte.
Nej, men det är, den är liksom mer så här studiotype, okay. Liksom, mm. helt enkelt. Mm. Och den är ju, den har ju en switch som heter Attack. Mm. Och det var tydligen så att Attack brukar ju vara på en ratt.
Mm.
Men han, då hade han sagt så här, ah, men fan, det är ju min signatur, då vill jag inte ha det. Jag vill ha mina tre favoritlägen.
Ah, okay.
Så den har ett fast, normal, eller mitten då, mid, mm. Och slow.
Just det. Mm.
Så har den en trash, heter den, threshold då, gissar jag.
Mm.
Och vad är det? Gör det jag väl hur, är det hur det klipper, eller? Vad gör threshold? Nej, det är när.
Ja, åh, alltså, jag är så dålig på kompressorer.
Skitsamma, pinsamt. Den gör något.
Ja.
Sen är det gain, det känner vi till.
Ja, precis. Ja.
Man kan boosta upp den. Den kan boosta ganska mycket, vi ska höra det. Och sen så har den en stor som heter ratio, som är då hur mycket. Ja. Så att det är en mixer, men den är liksom mm. lite bakvänt byggd, så att säga. Så fullt clockwise är det då bara effekt, helt enkelt.
Mm. Mm.
Om jag har fattat det rätt. Och det kommer vi lyssna på. Det är en liten pedal, en minipedal.
Mm.
Det är väldigt bra. Det är därför jag tänkte att den fick komma in. För att den fick komma in med en annan pedal också.
Ja, den tog inte för mycket utrymme från någonting annat.
Nej.
Så du behöver inte prioritera, helt enkelt.
Nej, mm. Och än så länge har jag mest testat den hemma. Jag har inte testat med bandet än. Och när jag sitter hemma och spelar så är det faktiskt ganska trevligt att på vissa partier och vissa låtar trycka mm. i den. För att få lite jämnare, helt enkelt.
Mm.
Men väldigt subtilt.
Ja. Och då använder du den inte i form av att kunna få den här pumpande allt ifrån country till Andy Summers, utan då med att liksom limma ihop och lyfta fram någonting.
Jag tänkte vi ska visa. Mm. Yes. För att nu har jag ställt in den ungefär så som jag använder den. Då är trash rakt upp, gain, unity, den står klockan 1 ungefär, och sen så ration står på klockan 9, kan vi säga. Helt enkelt. Och Dreamen spelar vi i, och vi spelar med tysken mm. helt enkelt, låter så här. Och om jag trycker i den här då, så om du spelar medan jag trycker i den
mm.
nu är den på.
Nästan ingen skillnad.
Nej.
Ja, men den lyfter lite grann.
Framförallt mm. så jämnar den ju ut lite grann, precis som ja. Ska jag. Men alldeles lagom, väldigt musikaliskt, tycker jag.
Ja.
Än en gång, det här kommer från någon som inte gillar kompressorer.
Mm.
Men jag tycker att det blir något enastående vackert här.
Mm.
Med Les Paulen så blir det ännu mindre skillnad egentligen.
Ja, just det. Den komprimerar mer, känner man. Liksom,
exakt.
Ja.
Exakt. Men det blir bara nice. Vissa mm. partier så här, som man mm. kan tycka... Ja, det är alltid så här. Den musiken vi spelar. Mm. Det ska vara lite disharmoni, lite stök här och där i ackorden. Mm. Det är liksom till för karaktären.
Mm.
Men vissa partier så är det rätt nice att bara klina upp det lite grann. Och det blir... Det blir bra,
mm.
helt enkelt. Men om jag ökar då ration till 12 då, till exempel, medan du spelar.
Mm.
Nu är 12. Då börjar jag till och med ser att anslaget är annorlunda.
Ja. Och även om det kanske inte hörs jättetydligt, så helt plötsligt så försvann lite grann det här, eller hur ska man det blev jämnare.
Ja, jag ser att du spelade på ett helt annat sätt. Det är lustigt att se hur du ändrade utifrån mm. ljudet. Vi tar då klockan 3 då. Nästan blir lite fullt då.
Ja, då kommer den här pumpeffekten. Hör att den...
Ja.
Går i vågor upp. Om jag drar hål på ett anslag, ja. Låt det vara kvar så här. Spelar löst. Så hörs inte så mycket, men det är...
Ja, då duckar den.
Då duckar den väldigt mycket.
Ta trashen med den.
Drog du upp gain nu, eller vad gjorde du?
Nej, threshold.
Vad threshold? Okej.
Okay. Men sänker den då. Då måste jag möta upp. Det blir väldigt squishigt.
Ja, precis.
Om jag sätter på fast dessutom då.
Mm.
Ja, det är totalt komprimerat.
Ja, precis. Men som en cool effekt ändå liksom.
Ja, ja, absolut. Men jag går tillbaka till det där så som jag gillar då, ungefär. Och sen så ska vi ta... Nu ska vi stänga av den. Så. Spela lite. Sätta på. Ja, Unity. Och så tar jag... Nu är normal då. Så ändrar jag till fast då.
Mm.
Tillbaka till normal. Skillnad, eller?
Ja, lite grann alltså.
Ja.
Det är relativt subtilt,
ja.
Men den är där alltså.
Absolut.
Mm.
Men gå tillbaka till favoriten då, normal, eller mitten, läget. Mm. Och sen så kör vi lite gain på det här. Ska jag gå, nu går jag alltså då från Unity så går upp. Så det går att trycka på rätt rejält.
Ja, verkligen. Ja.
Så utan då. Nu är klockan 3 på gamen. Det är full game.
Ja, verkligen.
Nu sväljer ju Dreamen väldigt bra, men det är ju ganska duktig volym.
Ja.
Hopp där också.
Mm.
Ja, alltså det är svårt att dema en kompressor.
Ja, ja, precis.
Alltså, för att det är hur det känns mycket och sådär. Men jag är glatt överraskad.
Men jag tycker bara som sitter och spelar nu att den var cool därför att den kunde dels göra de här extremgrejerna. Men valde man att göra den lite mer transparent, som man brukar säga, är ju, då tycker den gör det bra det också. Så att det är ju... Man kan nog ha den till väldigt mycket om man ska mäcka med en kompressor.
Ja, men om du också tänker de här låtarna som vi spelar, där det är liksom lite dynamisk halvmörs, soft, där vill man inte ha på den.
Mm.
Och så kommer något så här plockparti.
Mm.
Då trycker man i den för att få lite jämnare liksom.
Ja, bara lyfta lite grann.
Ja,
så.
Exakt.
Mm.
Eller liksom ta bort lite stök, helt enkelt. Det är så jag känner i alla fall.
Ja, men,
den cleanar upp det liksom.
Ja, men verkligen.
Ja, så Sir Woodshed kompressor.
Ja.
Kolla på den.
Cool pedal.
Och kolla in Andy Wood om ni inte har gjort det.
Ja, just det.
Vilken jäkla
kanongitarrist. Ja.
Och tack Carl Fredrik.
Ja, CF.
Eller tack och tack, du får mig bränna pengar, din jäkel.
Precis.
Ja. Men det ska vi nog ge tillbaka någon.
Ja, absolut.
Ha det bott så länge så hörs vi.
Yep.
Hej då.
Hej då.